Kapitel 4. Elin får fästman. En dag står han där, nonchalant lutad mot gymnasiets högsta cementmur. Elin känner genast igen honom. Det är den ljuse från tåget. Han är civilt klädd, men hon har ändå svårt att avgöra om han tillhör det fula, halvfula eller fina. Får jag ta kort på dig? Frågar han. Elin trycker sig mot cementmuren och tittar surt in i kameraögat. Hon tycker inte om att bli avbildad. Not wanted står det på den grå muren ovanför hennes huvud. Konduktören hoppar omkring, en på huk och en stående på tå. Kameran knäpper elektroniskt tills filmrullen är slut. Jag är musiker också, säger konduktören. Följ mig så får du höra RB Express. Jag vet, säger Elin. Jag har hört dig spela munspel på tåget. Hon tar sin portfölj och går iväg med konduktören. Jag heter Mattia. Hans röst låter torr och hes när han sjukt tittar på Elin. Från början hette jag Mattias, men S-et föll bort när jag började skolan. Min fröken trodde jag var en flicka och ropade upp Mattia utan S. Elin tittar uppskattande på Mattias långa ljusa hår och intensiva blå ögon. Det känns som om hon känt honom länge, som om det vore gamla vänner. Hon svänger uppsluppet med portföljen när det går över järnvägen. Några frälsningssoldater står på perrongen och skramlar med grytorna. Det sjunger för full hals. Vi ska ta spårvagnen upp till himmelen med Gud som chaufför och Jesus konduktör. Elin har hört sången sedan barnsben. Den har gjort djupt intryck och finns ofta med i nattdrömmarna. Tåget är en frihetssymbol och räddningen i alla mardrömmar där hon är förföljd. Det kommer till ett område med gamla sommarvillor. Genom Dorotea vet Elin att villorna snart ska rivas för att ge plats åt stora kontorshus. Dorotea tycker att det är bra att många, inom citationstecken, arbetstillfällen kommer till förorten. En av de gamla villorna spelar RB Express. Elin tycker att deras musik låter som pendeltåget. Och när det spelar fortare som tunnelbanetåget. Mattias står och trycker på ett pianoliknande instrument med syntetiskt ljud. En trumslagarflicka sitter nedsänkt bland trummor och cymbaler och slår extatiskt runt om sig. De andra musikerna spelar elektrisk gitarr, elektrisk basgitarr och naturlig trumpet. Elin tröttnar ganska snart på tågdunket och sätter sig i rummet intill för att bedriva studier. RB Express kommer ut till henne efter repetitionen. Det slår sig ned runt bordet och öppnar aluminiumburkar med öl. Trumslagarflickan sätter sig knät på Mattia och tänder en cigarett. Vad gillar du för musik? Frågar hon Elin.
Musik utan rytmer, atonal musik med existentiella parningstön.
Alla i RB Express utom trumslagarflickan skrattar så att det håller på att trilla av stolarna. Elin känner sig besvärad. Hon sitter långt ner på en vinglig fällstol. Bara huvudet sticker upp ovanför bordsskivan. Har du någon kassett man kan få låna? Frågar den elektriska gitarristen mellan skrattsalvorna. Ellen nickar. Fadern hemma i lägenheten har många sådana skivor. Han spelar dem när han tycker att någon besökande gäst borde gå hem. Elin blir sömnig och harmonisk av den skriande musiken. Du liknar en skithäftig sångerska, säger trumpetaren. Sjunger du bra? Jag är så gott som tomdöv, tyvärr. Skrattandet bryter ut igen. Det här är Elin, säger Mattia stolt. Min nya tjej. Är jag din fästmö? Elin rodnar av glädje. Hon tycker verkligen att det är på tiden att hon får fästman. Hon är i den åldern då man borde ha en sådan. Här har du en ring, säger trumslagarflickan och kastar en ölring från burken. Elin skakar på huvudet. Inte aluminium, säger hon. Det måste vara silver. Det var en kräsen än. Trumslagarflickan slänger sin långa fläta över axeln och reser sig. Jessica. Mattia går efter henne. Han tar hennes vänstra hand och drar av henne en silverring med blå diamant formad till en stjärna. Han ger ringen till Elin. Jessicas axlar skakar när hon nedböjd går in i repetitionsrummet. Hon smäller igen dörren och börjar slå hårt på trummorna. Fan, jävla helvete. Fan, jävla helvete. Skriksjunger hon på ett nyskapat stycke. Det övriga bandet dunkar takten i bordet och stämmer in i sången. Mattia visar övervåningens övernattningsrum. En madrass med rött silkesöverkast och i fönstret en rödfärgad glödlampa. På väggarna sitter bilder på musikstjärnor och filmstjärnor uppklistrade. Stjärnor som RB Express beundrar. Elin sneglar på sin silverring med diamantstjärnan. Du liknar henne, säger Mattias och pekar på en affisch. Elin tittar skeptiskt på en medelålders stjärna. Rakel heter hon. I garderoben bredvid madrassen hittar Elin en handduk som kan stå upp för sig själv mitt på golvet. Vilken stel handduk, utbrister hon. Mattia flinar generat och slänger in handduken i garderoben. Det är tyst i huset. Jessicas trummande har upphört. Elin går ner till henne och gläntar på dörren. Förlåt, säger hon. Jessica kastar iväg trumpinnarna. Elin duckar och stänger dörren snabbt. En pinne slår i väggen och går av. Han står där, även nästa dag, nonchalant lutad mot gymnasiets höga betongmur. Han ger Elin en jacka som han bar när han var yngre. I fickan på jackan ligger en teckning föreställande en bedrövad ung man. Teckningen är signerad Mattia utan S. Det vandrar iväg och Mattia bär Elins portfölj. Vid RB Express repetitionsvilla plockar Elin frukter från träden medan Mattia slår in hennes läroböcker i vackert papper. Det håller varandras händer när det går nere vid havsviken. Villaträdgårdarna blir allt större och lyxigare ju närmare Mattias hus det kommer. Uppvärmda simbassänger, lusthus och stora vakthundar. Det med havstomt har en jakt vid bryggan. Husen liknar allt mer romantiska slott med tinnar och torn. Krattade grusgångar leder upp till tvåbilsgaragen. Vägarnas namn ger en aura av glans och storhetstid. Vikinga, Edda, Germania och Svea. Världsberömda forskare och utdöda adelssläkter har också gett vägarna namn. I Elins höghusområde är vägarna uppkallade efter barnsjukdomar. Elin bor på Påssjukevägen. Mattias mor står i trädgården och vattnar en marianaplanta när det kommer. Hon är en frigjord kvinna i vinröd mysträkt och hennafärgat hår. Mattias far är inte lika frigjord. Han klipper gräsmattan med nagelsax. Han hälsar på småländska och visar upp sin firmas namn som står tryckt på hans ljusblå träningsoverall. Det var jag som uppfann poletermadrassen, säger han under måltiden. Och jag fick reumatism när vi flyttade hit, säger modern. Får jag låna bilen? Frågar Mattia. Tänk om du kunde använda din talang istället. Fadern ser sig förelämpat om efter ett skalfat och modern rusar upp. Mattia, ska du inte börja reklamskolan? Säger hon bevekande. Han heter Mattias och ingenting annat. Fadern slänger potatisskalen hårt i bordet. Elin ler uppmuntrande mot den irriterade och rotlösa familjen i sin vackra villa. Hon tycker att de talar till varandra som om de aldrig tidigare hade träffats. Fadern håller upp sitt glas och vänder sig till henne. Elin får se till att han använder sin talang på rätt sätt. Nu är det så en gång för alla att man kan tjäna pengar på sina medmänniskors omedvetna instinkter och drifter. Det ska man inte försumma och gå och stämpla biljetter hela dagarna. Elin skålar istället med Mattia. Låt ingen förtrycka dig, säger hon. Mattias föräldrar reser sig från bordet, knäpper på kaffebryggaren, diskmaskinen, tvn, bastuaggregatet, myslamporna, radion, fontänen i bassängen och telefonsvararen när de förstår att Elin inte tänker ta deras parti. Det går upp på Mattias rum. Elin blir förskräckt när hon ser att en hel vägg är tapetserad med fotografier och teckningar på henne. Hon sätter sig på Mattias säng och kämpar mot bubblan som stänger in henne. Mattias sätter på ett kassettband med kärleksvisor och kärleksdikter som han spelat in tillägnade henne. Han springer och hämtar en filmkamera och filmar henne medan hon lyssnar på bandet där han sjunger om hur mycket han älskar henne. Hundratals Elin stirrar från väggen. En av dem sitter i en kraftig bubbla och funderar över vad älska och kärlek betyder. Hon stirrar tomt framför sig utan att vare sig känna eller förstå ordens innebörd. Mattia lägger ifrån sig filmkameran. De smeker varandra lite blygt och förstrött. Elin känner sig mänskligare. Hon är inte enbart en avgudabild. Beröringen med Jesus Mattia är varken behaglig eller obehaglig. Den är ett sökande, ett ömt famlande efter substans. Hon går genom det fuktiga höstmörkret till sitt höghusområde. Hon är inte längre ensam. Hon har de vänliga klasskamraterna, deras välartade föräldrar, de uppvaktande prinsarna och en festman som dyrkar henne. Ändå känner hon sig ensammare än någonsin. Samma dag som Elin blir vald till gymnasiets ljushelgon målar Mattia hela betongmuren. Han råkar komma för tidigt och i väntan på Elin målar han en ung kvinna i naturlig storlek. Kvinnan liknar Elin och står på ett berg iklädd en praktfull klänning. Hon är barbröstad och håller armarna utsträckta över himlen. I händerna håller hon slingrande ormar. Längs med bergssidorna klättrar små bruna, långnästa varelser. Du har verkligen talang, säger Elin med skräckblandad förtjusning när hon får se gudinnan på muren. Utan förvarning rusar Mattia mot betongmuren och dunkar huvudet i den flera gånger. Han slår sina långa, vackra synthesizerfingrar mot den raspiga cementen så att det blir fulla med skråmor och färg. Elin ställer sig framför muralmålningen för att hindra hans självdestruktiva beteende. Vad gjorde du igår? Skriker Mattia med gråten i halsen. På bal med en prins. Elin ser trotsigt på Mattia. Hon är allas ljushelgon och måste låta sig dyrkas av många. Hon lyckas fånga upp hans såriga händer. Hon kysser dem eftertänksamt och drar honom långt från muren så att han inte kan dunka skallen i den. Kan vi inte gifta oss? Mattia tror att svartsjukan försvinner om han blir gift med Elin. Elin är inte lika säker, men hon lider med honom. Du ska få träffa min far, säger hon. Han måste skriva under eftersom jag inte är myndig. Mattia repar sig kvickt. Dansande och sjungande vandrar mot Elins höghus. Mattia skapar nya kärlekssånger hela vägen ända fram till ytterdörren. Fadern är på strålande humör. Han har kostym på sig och säger goddag, goddag, precis som en far förväntas göra. Elin visar lägenhetens rum som alla från golv till tak är klädda med böcker. Även i köket står bokhyllor med böcker. I kylskåpet står grammofonskivorna. Fadern anser att skivorna håller bättre om det står kallt. Hon visar sekretären med alla lapparna och lägger dit lappen angående giftermålet. Telefonen ringer och Elin öppnar klädskåpet för att svara. De starka signalerna dämpas bland kläderna och skär inte i öronen, förklarar hon. Jaha, säger Mattia, men ser lika frågande ut när hon täcker över telefonen med faderns underkläder och stänger klädskåpet. Vi är en bohemisk familj. Elin tar efter modern som alltid urskuldande brukade informera besökande gäster. Vi är en bohemsk familj, sa hon på bruten svenska, och Elin hade alltid tolkat ordet som att det bodde hemskt. Mattias slår sig ned i vardagsrummet. Han ser hänfört på de ovanliga och vackra möblerna och tavlorna. Fadern har gjort fantastiska fynd i källare och containers där grannarna slängt gamla fina trämöbler. I soffan där du sitter har Norrlandssons gjort sina fyra barn och Doroteas far dött i tuberkulos, berättar Elin. Mattia hostar till och placerar händerna i knät. Hans hals blir knottrig och Adamsäpplet guppar oavbrutet när Elin visar den laddade pistolen bakom stillebenet. För självförsvar och för att man skulle bli allt för olycklig. Elin tycker att det sitter en liten kyckling utan fjädrar i soffan. Hon sätter på en skiva med atonal musik för att Mattia ska slappna av, men han blir då knottrig även på armarna och de bara fötterna. Hon sänker ljudet och spelar in skivan på kassett för att ge till den elektriska gitarristen i RB Express. Fadern gör entré, bollmande på sin pipa. Han slår sig ned i den blåa dykarfåtöljen mitt emot Mattia och bjuder på konjak och cigarr. Fadern börjar som vanligt med stirr- och tysthetstestet, vilket innebär att han oavbrutet och ogenerat studerar den besökande gästen utan att säga ett ord. Mattia klarar sig bra. Han harklar sig och skruvar sig men säger ingenting han heller. Elin får för sig att hon ska vara som en kvinna. Hon går ut i köket och gör i ordning en bricka med mat och dryck. Hon hör toner från pianot när hon passerar sekretären. Mattia spelar och fadern grymtar gillande. När Mattia spelat färdigt talar fadern politik om sin syn på existentialismen och vad han tycker om olika böcker. Jag hinner inte läsa så mycket, säger Mattia. Jag jobbar på tåget, men jag är bra på att teckna. Bra, säger fadern. Då ska du göra en bild till min bok. Om en månad ska den vara klar. Fadern tar med sig mat och dryck och försvinner i sitt arbetsrum. Strax börjar skrivmaskinen knattra. Lite sträng, tycker Mattia. Nej, säger Elin. Han är intensiv. Han vill att livet ska vara dramatiskt. Hon vågar inte tala om för Mattia att det var en av faderns strålande dagar. Hon undrar hur Mattia kommer att reagera om han träffar fadern en av de dagar då han pruttande rusar omkring i bajsiga kalsonger och skriker ut olika åsikter om livets mening, kastar sockerskålar och hotar att skjuta sig med pistolen. Då han stirrar galet rakt ut i luften, bolmar i pipan så att hela lägenheten blir dimmig och vandrar av och an och kastar med huvudet som en isbjörn i fångenskap. Elin skrider genom den mörka aulan med levande ljus på huvudet. Bakom henne följer hovet av glimrande tärnor och struthövdade prinsar. Det flyter över golvet runt lärare och elever med halvöppna sjungande munnar. Speglingar av ljusen blänker i åskådarnas fuktiga ögon. Även de asberusade sitter stilla och högstämda. Det glider upp på scenen och Elin ställer sig längst fram med handflatorna mot varandra. En gest för inre frid och harmoni. Hon får varken sjunga eller spela tamburin, trots att deras musiklärare tillhör det fula som är emot allt och emot gamla traditioner. Ett ljushelgon är passivt, anser han. Elin tror att han är rädd att de fina och halvfula lärarna ska reta honom om han gör Lucia aktiv. Musikläraren har även bytt ut sina fula kläder med smutsränder och hål mot en Manchester-kostym. Manchester är annars det halvfulas klädesplagg. Han har svikit det fulas intressegrupp på Lucia-dagen och sitter välkammad på första raden. Hans ansikte böljar och uttrycker ömsom välbehag, ömsom fasa. Varje ton från scenen blir till en min. När det drar ett stycke som musikmagistern komponerat själv håller han båda händerna för ansiktet. Elin försöker föreställa sig hur hans minspel böljar under händerna. Hennes hov spelar och sjunger, själv står hon tyst, blickande ut i bravlan. Hon är hela gymnasiets lysande martyr. Hon lyser upp de stackars nervösa uttorkade lärarna med spända halssenor och de kuvade stelbenta och frustrerade eleverna. Hon strålar över redan frigjorda och självgoda lärare och över frustande, kåtjäsande, knoppande, mjuka och släta elever. Hon förundras över livets överraskningar. För inte så länge sedan var hon på Lucia-dagen en liten tattarunge, utklädd till puckelryggig dvärgtomte med skägg och mustasch. Hon klampade sist i ledet med en stor träslev i näven och väste "snön lyser vit på taken" med spöklik stämma. Nu plötsligt är hon främst ljus och blid. Mattia har tagit ledigt från tåget och fotograferar henne med en blixtrande kamera. Elin undrar var han ska sätta upp bilderna. Alla fyra väggarna i Mattias rum är redan täckta med olika bildserier på Elin. Han har bara taket kvar och det blir säkert vackert med en mängd glittrande ljushelgon som blinkar ner mot honom. På natten ligger hon i Mattias säng. Hon sover inte. Hon slumrar omtumlad och upplöst. I spegeln i taket tycker hon sig se de små brunaktiga varelserna från Mattias muralmålning klättra allt närmare. Det klänger på henne, hasar omkring. Den gudinneliknande kvinnan är till synes oberörd, men hon ser ond ut. Andra gången Mattia följer Elin hem är fadern som ombytt. När Mattia artigt hälsar god dag, morrar fadern och rusar ut i köket. Där välter han blomkrukor, flaskor och porslin och har ner de flesta löst liggande föremålen på golvet. Han tar en stor näve ur kakburken och rusar vidare. Försvinn, ryter han åt Mattia. Mattia ryggar förskräckt tillbaka. Han ser att vardagsrummet är täckt med långa remsor korrektur på faderns bok. Vill han inte ha min bild längre, frågar han uppgivet. Det är klart han vill, svarar Elin förvånat. Varför tror du inte han vill det? Mattia granskar lapparna på sekretären. Därför att han inte skrivit under giftermålspappret. Sådan tar tid, säger Elin tröstande. Skilsmässopappret låg där i nästan 2 år. Om 2 år behövs ingen underskrift, då är jag myndig. Mattia kastar sig bakåt när fadern kommer farande med en korrekturremsa fladdrande bakom sig som en lång svans. Elin lägger en lugnande hand i Mattias. Han är en författande demon, förstår du. En osalig konstnärssjäl. Han är helt ofarlig. Han vill vara som han känner sig, helt enkelt. Mattia låter sig inte riktigt övertygas, men han lägger sin färdiga teckning bland alla lapparna på sekretären. Det låser in sig i köket och låter fadern härja fritt i resten av lägenheten. Mattia ska ut i övningskriget och lider redan av svartsjukan. Elin lovar ingenting. Hon glider in i sin bubbla. Mattia kan ju bli svartsjuk på en dammsugare och hon måste suga upp lägenhetsdammet ibland. Jag älskar dig, säger Mattia innan han far. Jaha, svarar Elin. Hon anar att Mattias dyrkan gör henne än mer instängd, men hon säger inget. Som vanlig människa vet hon faktiskt inte vad hon har att erbjuda. Mattia går sin väg med dystra steg. Elin suckar ångerfullt efter honom. Hon skriver en lapp till fadern och lägger den på sekretären. Idag fick vi i klassen som har invandrade föräldrar eller bara en invandrad förälder fylla i en blankett. Varför ska vi registreras?